Podplay.
Jag fick rysningar i liksom hela kroppen. Rysning härifrån till och så upp igen. Hej!
Hej, välkomna hit!
Alltså gud, man måste liksom verkligen...
Man ser ingen.
Men ni... Ah. Ingen alls.
Ingen alls.
Så skönt, vad fina ni är. Tack snälla, tack snälla.
Välkomna till Skalateatern och vår livepodd.
Ah. Gud, det är så kul att vi äntligen får träffa er allihopa igen.
Det känns toppen. Det är underbart.
Jag är ju liksom väldigt glad att vi är på Skalateatern. För Skalateatern är ju...
Du gifter dig ju här.
Jag gifte mig här. Jag hade min bröllopsfest där. Okay. Tackar, tackar. Japp, jag är gift.
Verkligen.
Kan man inte tro. Men...
Jo.
Men nu var det också länge sedan jag var här. Mm. Senast jag var här, liksom, såg Skalateatern var när jag såg den här Soran Ismail-dokumentären där han bombade här nere i källaren. Typ.
Ah.
Så jag hoppas att det går bättre för oss idag.
Vi får väl se.
Man vet att man är liksom inte jättebra på stand-up när man får liksom så en podd om mood för större skratt. Så det är ändå målet, tänker jag.
Men du är ju lite komiker.
Du tänker att det är liksom så att det liksom gnuggas av.
Ah, okay. Bara man by proxy.
Ja.
Eller nej, det är inte så man använder det.
Är det
ni vet.
Münchhausen by proxy.
Just det.
Det är på någon annan. Ja, men typ. Ja, verkligen.
Är det någon, vi brukar ju fråga om det är någon som är här som inte har lyssnat på vår podd. En, två.
Några stycken. Jag är så glad.
Du får väl se.
Det är jag. Jag hatar er.
Ni var några stycken. Vi får väl se vad ni känner efter den här kvällen.
Ja, ja, men för vi kommer ju, det kan vi ju säga. Mm. Vi kommer ju, som ni kanske anat, prata om mord. Mm. Det kan vi ju liksom lika gärna vara ärliga med, tänker
det tycker jag.
Vi kommer prata om mycket annat runt omkring mord också.
Ja.
Oftast, liksom. Det kan hända.
Det blir
det kan
en
hända.
Sidoeffekt.
Det kan bli lite av en sidoeffekt. Ja, alltså det här är ju lite grann som att vi har en sån vanlig typ söndag. För att vi brukar typ göra det här på söndagar. Fast då inte framför er. Så jag och Anna har liksom så börjat våran före podd liksom ritual som vi alltid gör. Det vill säga med att skrapa varsin trisslott och förlora brutalt.
Fortfarande, det vi har vunnit som mest är väl 60 kronor.
Och då var det alltså glädjescener.
Köpte två nya lotter direkt.
Och vi hade ju en tanke om att vi skulle göra det på scen. Men typ att jag var så här, tänk om vi vinner miljonen. Fy fan vad stelt.
Måste vi dela då?
Måste vi dela? Är det en sån... Att man är så här, gud vad skönt att det inte är slutsålt. Att man bara, då hade det blivit ännu värre.
Ja, nej, verkligen.
Så att vi tänkte så här, ett då.
Vi vann inte.
Vi vann miljon, inte. Nej. Så att ni behöver inte komma i pausen sen och försöka claima era pengar. För det finns inga. Men det känns liksom ändå som att det känns tryggt.
Ja, det känns tryggt.
Och det absolut. Känns lite som att vi liksom bjuder in er... I
hemma hos oss.
Hemma hos oss. Mm. Och det känns ju väldigt mysigt att ni ville komma.
Och sen kan vi säga, jag vet inte om ni såg där ute, men vi har ju gjort den här fina, eller vi har inte gjort ska jag säga.
Det har vi inte gjort.
Vi har fått hjälp att ta fram den här jättefina mord mot mord-loggan som är liksom specialare för våra livepoddar. Så det finns en sån här med härlig kaffekopp till exempel.
Vi insåg då förra gången när vi var ute på livepoddssväng att det inte är jättegott att dricka öl. Det är just en kaffekopp med vatten.
Eller bubbel.
Nu
eller...
testar vi eller bubbel eller någonting annat förutom kanske då vatten och kaffe och chai latte som du unnade dig idag.
Inte att förkasta en god chai latte.
Nej, men det tycker jag inte vi behöver göra. Vi kommer liksom köra, det kommer vara ganska mycket som det brukar vara. Det vet ju inte du, men det brukar vara två fall. Så jag kommer liksom börja och sen så kommer jag ha en liten paus där ni kan gå ut och ja, kanske köpa en öl och hälla upp er kopp.
En nya kopp.
Vad ni vill. Och sen så kommer vi tillbaka och sen så gör vi ett fall till.
Och då är det jag.
Då är det du. Ah. Och då jävlar. Då blir det vad
då blir det åka av.
Då blir det åka av, helt enkelt. Men...
Ja?
Inte i pausen så mycket, men kanske efteråt. Då kommer vi. Bra, men då avslutar vi.
Det är ingen fotoväg, men vi hittar någon bra...
Fan, är det det vi ska ha nästa gång? Eller vet du vad? Tänk dig, muggarna. Alltså, du, om du tänker dig som en sån champagneglaspyramid.
Yes.
Fast med muggarna. Mm.
Och kaffe istället
och
för
kaffe.
Champagne. Lyx.
Hampus som hjälper oss med det här. Han kommer stå liksom, man kommer vara i hans arm när han häller kaffe i alla. Det kommer bli toppen. Men vi gör vårt bästa då även utan den här muggpyramiden. Mm. Och sen tänker jag att...
Vi kör.
Vi kör. Eller? Det är lika bra, eller hur?
Ska du ta en styrketår? Mm. Jag gör också det.
Man behöver en styrketår här i livet. Det är som vanligt är vi ju fruktansvärt nervösa, men det fattar ni.
Tvåhandsgreppet på flaskan. Då vet man.
Och jag börjar med att liksom så tappa ut.
Nej. Nu är jag så spänd. Ja. För du har ju liksom teasat att det är något riktigt...
Ja, är det verkligen bra att göra det då? Är det verkligen?
Och
man ska
upp.
Ju sänka förväntningarna.
Det kommer vara
tråkigt.
Skakigt.
Ointressant. Mm. Och nej, men det kommer vara riktigt, riktigt dåligt. Så nu kör vi. Natten till den 2 juni 1924 så ringer dörrklockan om och om igen hemma hos paret Darrow i Chicago, Illinois. Oh yeah. Nej, så fort jag hade skrivit det så var jag så här, ligger Chicago i Illinois?
Jag vet inte.
Det lät rätt, eller? Vi kör på det. Till slut så öppnar Ruby Darrow och hon möts av fyra män som ber om att få prata med hennes man, Clarence Darrow, eftersom de behöver hans hjälp direkt. 67 år gamla advokaten Clarence har fortfarande pyjamas på sig när han tar emot männen och han inser att han känner en av dem, Jacob Loeb. Så Jacob kramar om Clarence och säger, "Thank heavens you are here. No one else can save us. If you had been away, we would have been ruined. You must save our boys."
Okay.
Ganska höga krav på någon.
Otroligt.
Som man väcker mitt i natten och fortfarande har pyjamas på sig. Men Clarence förstår, alltså han vet vad han syftar på. För Jacobs brorson och hans bästa vän sitter häktade för mord. Men han vet också om att de redan har anställt liksom ett så här starkt advokatteam. Och dessutom att de här killarna ju då är oskyldiga. Så att det borde liksom inte, han tycker att det inte borde vara några problem att få dem frisläppta. Så vad vill då Jacob och de här andra männen mitt i natten att Clarence ska hjälpa till med? Då svarar Jacob, nej nej, de erkände nu i eftermiddags. Mm. Och det vi behöver hjälp med är att se till att de får livstidsfängelse istället för dödsstraff. Och sen fortsätter han. We'll pay anything you ask. Only for God's sake, don't let them be hung. Ganska dramatisk person. Han var inte osugen på att klicka och knacka på hos någon mitt i natten. Vi tar det nu. Så Clarence Darrow, den advokaten, han tar sig an det här uppdraget och den här rättegången blir liksom en av de första, det har ju kommit fler, men en av de första att kallas Trial of the Century.
Yes.
Trots att det egentligen aldrig tekniskt sett var en rättegång. Och det är också en av de allra första gångerna som begreppet så thrill kill, alltså att mörda någon för att man typ vill eller för att man söker spänning liksom. Det är en av de första gångerna som det begreppet används typ.
Undrar vem som knäckte den? Det begreppet.
Ja, nej, men det var så här, vad rimmar på kill? Bill kom långt senare. Jag ska då idag berätta om mordet på Bobby Franks och om mördarna Nathan Leopold och Richard Loeb och deras vidriga, idiotiska och dessutom totalt misslyckade försök att begå det perfekta brottet.
Jo.
Man vet att det gick dåligt när jag berättar om dem. Spoiler! Så jag tänker att jag börjar med lite bakgrund om de här två snubbarna då. Så Nathan Leopold föddes den 19 november 1904 i Chicago, Illinois. Och han är den yngsta av Florence och Nathan Leopold Seniors tre söner. Och som den yngsta i släkten Leopold så får han smeknamnet Babe. Ett smeknamn som tyvärr
som
hänger
grisen.
Med honom upp i vuxen ålder. Kul att visa att grisen är döpt efter honom. Nej, men så han kommer liksom fortsätta kallas Babe även i tonåren och andra
Det är som i Dirty Dancing när Baby hänger med ända tills hon blir ihop med Patrick Swayze.
Men överger hon det sen?
Han kallar ju henne för Frances, så att han gör nog det.
Han tog sig friheter. Perfekt. Och Nathan föds då in i en familj med tysk-judisk bakgrund. Och det har gått väldigt bra för den här familjen liksom, i USA då. Så hans pappa har tagit över familjeföretaget och de sysslar med frakt. Men han köper också typ någon slags pappersbruk. Och de så här, producerar, som jag förstår det, lådor. Alla kartong, behöver lådor. Kanske. Kartong, exakt. Och han är då väldigt, väldigt framgångsrik. Och när familjen bor i ett jättefint hus i området Kenwood i Chicago. Där Obama har sitt hus nu.
Ah.
Då vet man. Mm. Och där bor de då tillsammans med sina anställda. Och de har liksom ett litet så här, en liten staff. Däribland så har de alltid minst en guvernant.
Mm.
Som då liksom tar hand om barnen. Och de blir väldigt viktiga för Nathan. Det kommer liksom, alltså de här kvinnorna som det är, som liksom jobbar med honom i hans hem. Kommer honom ofta väldigt nära. Och de blir extra viktiga när Nathans mamma Florence dör av sjukdom. När han bara är 16 år gammal. Så de blir väldigt så liksom modersfigurer. Men de är ju också lite så lärare. De har, alltså de går i de, han går i jättefina skolor, men han får också privatundervisning hemma.
Study buddy.
Och Nathan, undrar när det begreppet användes första gången.
Då.
Nathan är ju något av ett geni.
Okay.
Han påstås ha sagt sina första ord som 4 månader gammal.
Det är intressant.
Mitt barn är här bak. Mm. Vi har försökt få henne. Hon är snart 8 månader. Försökte få henne att peppa dig inför showen.
Mm.
Gick det bra?
Ta, ta.
Ta, ta, ta. Mm. Vilket i och för sig på hennes språk betyder you're amazing, sweetie. Hon är tvåspråkig redan.
Men är inte det där någonting som att folk... Men att, alltså, säg att han kanske sa sitt första ord när han var 10 månader. Och då omskrivs historien. För att han var så tidig.
Nej, nej. Alltså uppenbarligen så sa han ju ingenting vid 4 månader. Ta, kanske med ett gott ta, ta, ta. Det han påstås ha sagt. det är egentligen 2 ord.
Okay.
De är på tyska.
Mm.
Och det är...
Så han var också tvåspråkig från början.
Men han, exakt, han föddes tvåspråkig. Men det får man komma ihåg då, att de är en tysk släkt.
Ja, just det. Så det fanns i blodet.
Han verkar också vara ganska liksom... tydlig, för det han säger är nine, nine, mama.
Ja, okej. Det var på tyska. Så det var inte på engelska, för då hade det varit
konstigare. Nio, nio, mamma. Mm. Nej, mamma. Mm. Vad pratar du om, Nathan? Du kan inte ens bygga en mening. Nej, okay. Han sa bara, han var väldigt tydlig med sin mamma att han inte ville någonting. Redan som 11-åring börjar han high school och som 15-åring är han redo för universitetet där han påstår sig prata 15 språk.
Okej.
Okay. Tyvärr bara 5 av dem flytande, så inte så imponerande.
Vilka var det? Vet man det?
Ja, man tyska. Vet säkert, men vet jag?
Nej. Okej, okay, vi gissar.
Engelska. Mm,
franska säkert.
Spanska.
Latin. Rövarspråket.
100%. Mm. Han är då, hör och häpna, inte superpopulär bland sina klasskamrater.
Nej.
Delvis då på grund av att han skryter väldigt mycket om hur otroligt smart han är. Men också på grund...
Det är inte smart.
Det är inte smart. Mm. Det har du verkligen rätt i. Mm. Och det var någon som hade skrivit i typ hans yearbook. Eller de hade skrivit, det fanns något citat om honom. Att det, hans bästa prank var typ att prove Mr. bla 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 wrong. Att han gillar att säga till läraren att de hade fel. Typ. Great prank, Nathan. Klassisk prankster. Mm. Han är också tokig i fåglar. Och okay. Han är redan i tonåren framstående i ornitologikretsar. Han är framförallt känd för sina studier av den brunhuvade kostaren. Och han har blivit publicerad i fågeltidningen The Auk vid flera tillfällen. Och här, Anna, det är inte så man blir poppis på högstadiet.
Det känns inte som det, nej.
Men, alltså så att... Han har ju liksom väldigt så lysande framtid, förutom då att han verkar fruktansvärt störig. Mm.
Han har inte så hög social intelligens.
Han har inte så hög EQ. Men han har väldigt hög IQ, tydligen. Mm. Och som 15-åring så börjar Nathan på University of Chicago. Och där träffar han en annan megasmart skitunge.
Alltså det måste vara helt sjukt. Alla andra är väl...
Ja, förutom den här snubben. som han träffar nu, som också är typ ett barn. Richard Loeb. Så Richard och Nathan har liksom väldigt liknande bakgrund. Richard, eller Dicky som han kallas, hänger också med upp i vuxen ålder. Babe och Dicky. Är inte toppen.
Baby Dick.
Är det inte. Tack för ikväll. nej men så Dicky, han kommer också från en rik judisk familj, boende i samma område, och de har liksom träffats under sin uppväxt. Richard är ett år yngre. Han är född 11 juni 1905 och han är den tredje av Anna Henrietta och Albert Loebs fyra söner. Och Albert Loeb är en väldigt som framgångsrik advokat som också varit vd för Sears. Så att de är också liksom så här väldigt framgångsrika. Och även här finns då guvernanter som också här får liksom en nära relation till de här barnen. Och Richard kommer också de här nära just för att han är ett ganska sjukligt barn. Så att han är väldigt mycket hemma och studerar snarare än att vara liksom ute och typ kanske leka med jämnåriga typ. Så han är hemma och läser och han gillar att läsa deckare. Han gillar brott i allmänhet. Han leker ofta. Det här måste jag säga att jag tycker är urgulligt och inte alls problematiskt. Han leker ofta att han är ledare för ett kriminellt gäng. Och när han går på stan låtsas han göra hemliga handsignaler till olika gängmedlemmar. Jag tror att vi har en bild på hur Richard såg ut.
Gulligt!
Jag vill gå med i hans gäng!
Fast du vill inte det.
Nej, men det är ändå det gull. Alltså, det här lyfts ofta fram liksom, som att så här, det var då man visste typ att han skulle bli en dålig person.
Så bra stil.
Alltså. Bara, nej, alltså. Det är liksom.
Och att han håller armarna så här.
Men också den sneaky pistolen.
Ja, den såg inte ens jag.
Nej, för det var så sneaky. Mm. Alltså han skjuter över axeln. Man får verkligen passa. Ja. Richard är, till skillnad från man kan tro på den här bilden, också mega smart.
Han är ju två där.
Men har han sagt nej, nej, mamma?
Nej, inte han. Nej, han sa
pang,
nej.
Pang, mamma. men han är också mega smart. Han hoppar över årskurser och blir som 17-åring den yngsta någonsin att ta examen från University of Michigan. Men till skillnad från Nathan så blir Richard liksom väldigt så här bra socialt i tonåren. Så han är liksom charmig, rolig. Folk tycker att han är snygg. Det går bra med kompisarna. Han har tjejer.
Yeah.
Så att de är lite skiljer sig åt så. Liksom. Han är med i någon fraternity som heter Zeta Beta Tau.
Yeah.
Och som sagt, de här två har träffats under sin uppväxt. Men de kommer har liksom bara, de är inte kompisar för 1920 när Nathan Leopold och Richard Loeb, eller Babe och Dicky, de börjar då båda två studera på University of Chicago, och båda två är då yngre än sina klasskamrater. Så först gillar de inte varandra.
Har redan gått på
De har varit på lite olika skolor typ. Okay. Men så nu ska de
där
liksom
där.
Ja, och de, jag tror att båda två har liksom siktet på law school. Den ena ska gå på Harvard, men de liksom så. Men de är nu då på University of Chicago, och först tycker de inte om varandra. Vilket jag tänker är så jävla typiskt när man är två såna skitungar som alltid har varit smartast, yeah, typ. Men sen inleder de liksom, alltså först blir de vänner och sen blir de väldigt väldigt nära vänner, och sen inleder de någon slags liksom kärleksrelation. Och alltså det är lite svårt att veta vad som är sant kring den här relationen, för att det blåses upp väldigt mycket i media. Det blir liksom ett extremt omskrivet fall. Det verkar som att Nathan är mer liksom kär i Richard än vad Richard i Nathan typ. Och samtidigt då som att de har liksom en någon slags fysisk och kärleksrelation typ, så träffar de också tjejer typ. De raggar på tjejer tillsammans, och samtidigt så är det så här, ja, homosexualitet var liksom olagligt. Alltså det är ju svårt att veta typ. Men de är i alla fall jättenära varandra, och det finns liksom både vänskap och kärlek här, men det är så här, det är lite oklart.
It's complicated,
exakt. Det här är alltså två stycken då. Svinsmarta, jätterika tonårspojkar utan närvarande föräldrar som tycker att de själva är toppen.
Mm.
Upplagt för riktig skit.
Success.
så att de tycker liksom att de tycker verkligen, verkligen att de är bättre än alla andra. Det får man ge dem. Ja. Att det tycker de. Och snart kommer liksom Nathan koppla ihop det då med någonting som han har läst lite grann om i filosofin. För precis som så många andra as då, som vi pratar om i den här podden, så älskar han förstås Nietzsche. Och han är... Nietzsche! Nietzsche har skickat ut en person i publiken som är här för att försvara honom. Kul att det är Nietzsches estate som är liksom placerar ut någon i alla mordpoddar, för de vet att förr eller senare kommer han upp. Nej, men så att, och det de gillar då, som alla andra, är att så här, hans idé om liksom det här övermänniskor, übermensch, och han, Nathan Leopold tycker då att det stämmer in perfekt på honom och hans bästa kompis. Han bara, men det är ju vi. Det är ju vi som står här, typ. Vi är bättre än alla andra. Och han drar också lite egna slutsatser. För att inte nog med att han då har den här liksom inställningen, utan han har också kommit fram till att de är übermensch betyder att de står över såväl moral som lag.
Det är ju inte så det är.
Moral kan man då tycka borde vara en del av att vara en övermänniska, men det är det tydligen inte. Så att, han tycker då att så här, för att vi är så jävla, jävla bra, så finns ingen kan säga till oss vad som är rätt eller fel, och inga lagar gäller oss. Och det passar Richard. För Richard, som ni kommer ihåg, som ni såg på bilden, gillar brott. Så han har då liksom redan som liten börjat så här stjäla saker
och testa gränser.
Testa gränser, verkligen. Och sen har han fortsatt, och nu kan liksom han eskalera då sitt intresse tillsammans med Nathan. Så de bygger...
Hur gamla
liksom,
är de nu?
Nu är de kanske typ så, ja men typ 17-18 ungefär. Och de så här börjar stjäla saker, de gör inbrott, de börjar elda lite grejer. De gör massa jävla skit, helt enkelt. Vid något tillfälle så kör de till University of Michigan och bryter sig in i Richards gamla sånt frat house, om du kommer ihåg det. Säger det bara ta
och slänger toapapper överallt.
Tipi. De begår ett väldigt starkt inbrott där de stjäl en skrivmaskin och $80. Som coola killar.
Jag tänkte, annars skulle det kunna vara något sånt att de, du vet, så här, de har en gris i det där fresh house som är deras...
En sån helig gris.
Jag
vet i och för sig inte om det här var en speciell skrivmaskin. Jag tror inte det. Så att de håller liksom på att så här, göra skit. Och problemet är då att ingen bryr sig. Alltså, överhuvudtaget, inte deras föräldrar, inte polisen, inte samhället. Det finns säkert fler skrivmaskiner i det, Seira Beira Tao och jobbar med. Det är lugnt liksom. Mm. Och de vill få uppmärksamhet. För de vill liksom att folk ska bry sig om vad de håller på med. Yeah. Så därför vill de göra något större. Och här sker liksom en sån enorm eskalering som väl har liksom, det växer, har vuxit fram tillsammans, och de triggar varandra liksom. Och det de bestämmer sig då är för att de ska kidnappa och mörda någon. Och eftersom de då är så himla, himla smarta och otroliga, så ska de komma undan med det. De ska begå det perfekta mordet. Och i flera månaders tid så planerar Nathan och Richard för det här liksom, mordet. De just tycker typ att det känns som att de gör en sån grej som, du vet, en sån misstag man gör när man ljuger.
Ja.
Det blir för intrikat för snabbt.
Ja.
Så att de bygger upp två stycken, inte en, två fejkade identiteter.
Mm-hmm.
Som liksom kan, den ena fejkade identiteten, Louis Mason, kan stärka den andra, Morton D. Ballard.
Så att, du vad vet, är ett bra namn?
Morton, is that a name? Okay. It is now,
så
Leopold.
De ska kunna ge varandra alibi.
Ja, inte alibi. Nej. Utan snarare typ att stärka att den andra finns lite grann. Så typ att de är så här, Morton D. Morton. Fan. Gud, mer kolla på det namnet. Jag bara, är det ett namn?
Det är
har jag skrivit. Är det Norton?
Morton.
Morton. Morton D. Ballard heter han. Har jag bestämt. Och alltså typ att han ska hyra en bil, och så är de så här, men har du någon som kan styrka att du är good for it? Han bara, absolut, ring min kompis Louis Mason på det här numret. Så bara, hello, it's Louis Mason. Och så, ja, så där. Så att de liksom bygger upp de här identiteterna. De typ, alltså under flera månaders tid, hyr bilar under falska namn, bokar hotellrum under falska namn, öppnar då bankkonton under ett av namnen liksom. Så att de håller på väldigt mycket. De kommer på en jättelång liksom intrikat sekvens av olika instruktioner för en överlämning av en lösensumma. För att även fast de då tänker begå ett mord, så tänker de också försöka få loss
pengar.
Ja, exakt. Mm. Så att den här liksom sekvensen då kombinerar typ flera telefonsamtal med minst ett brev, och de offrets anhöriga ska instrueras att slänga $10,000 från ett visst tåg vid en viss plats, och sen ska Leopold och Loeb stå nedanför och typ plocka emot det. Alltså du vet, de håller på så jävla mycket typ. De testar vid flera olika tillfällen om det här funkar typ. Att en av dem bara, nu åker jag tåget och kastar ner en grej typ. Så att de liksom så här, och det gör ju också att folk ser ju dem också överallt. De har ju liksom fruktansvärt många vittnen innan de ens har gjort något. De bara, för det är konstigt med de här killarna som åker det här tåget varje dag och kastar en grej. Så att de håller på. Och brevet då, som de alltså, skriver på förhand innan de har bestämt vem.
Det är
vem.
Inte så klippt.
Nej, det är det inte. Utan det är skrivet på den här skrivmaskinen. Den heliga skrivmaskinen. Mm. Det är undertecknat av George Johnson och inleds Dear Sir. Och det gör det då för att de har skrivit brevet innan de har bestämt vem de ska alltså, liksom kidnappa.
Mm.
Så de planerar och planerar och planerar, men de har då liksom inte bestämt sig vem som ska bli deras offer. Och de har typ, alltså, det är ju så himla, det är så himla svårt att föreställa sig de här samtalen när man liksom pratar om, det är liksom långa diskussioner där det är så här, kan det vara den här killen? Kan det vara den här killen? Men till slut då så blir det ändå slumpen som avgör. För den 21 maj 1924 så då är Nathan, Leopold och Richard Loeb 19 och 18 år gamla. Då har de återigen hyrt en bil under namnet Morton D. Ballard och kör runt i området där de bor och letar efter någon att mörda. Och till slut så får de syn på en kille som de känner igen. Det är Robert Bobby Franks som är 14 år gammal och en avlägsen släkting till Richard. Och han bor också bara liksom några 100 meter från Loeb-familjen och har typ vid flera tillfällen varit där och spelat tennis. Liksom.
Mm.
Jag har en bild på Bobby Franks där.
Mm.
Och det finns inte, det här blir som sagt ett så extremt uppmärksammat fall, och som det ofta blir då är ju typ att offret liksom försvinner så himla mycket i rapporteringen. Ja. Så det finns inte jättemycket information om honom. Men han har liknande bakgrund. Liksom. Han kommer också från en så framgångsrik judisk familj. Och hans föräldrar heter Jacob och Flora Frank. Och han är deras yngsta barn. Hans syskon heter Jack och Josephine. Men Bobby är liksom hans mammas ögonsten. Mm. Sådär. Och Flora är då hemma med barnen. Och Jacob verkar framförallt driva pantbanket upp. Och Bobby var väldigt smart, han var liksom duktig i skolan, han var väldigt bra på retorik och hade bara några veckor innan liksom den här dagen debatterat dödsstraffets vara eller icke vara i skolan. Och hade liksom så, han var jättebra retoriskt typ, så han hade verkligen så krossat sitt motstånd. Typ. Och han var då emot dödsstraffet. Och Bobby var också väldigt bra på sport. Alltså som sagt, han spelade tennis typ. Men den här eftermiddagen, när han då har oturen att stöta på de här jävla idioterna, så är han på väg hem efter att ha spelat en baseballmatch efter skolan.
Mm.
Och när bilen, den här hyrbilen som Leopold och Loeb har liksom hyrt då, saktar in bredvid honom, så han känner ju igen liksom Richard Loeb. Så de erbjuder honom skjuts och han är så här, nej men det är bra tack, jag är bara några kvarter hemifrån typ, så att jag behöver inte det. Men då säger Loeb att så här, men du hade liksom ett tennisrack när du var hos oss och spelade tennis typ. Kan du inte komma in i bilen och berätta om det? Han bara okej okay, typ. Och så hoppar han då in. Och vem som sitter var i bilen är inte klarlagt eftersom Richard Loeb och Nathan Leopold säger olika. Men de flesta tror att det är Nathan som kör och Richard som sitter i baksätet. Och om man tror det så tror man också att det är Richard som mördar Bobby. Kort efter att han då har satt sig i bilen. Och han kommer att, alltså dödsorsaken är att, liksom en kombination av misshandel och typ att han får en trasa i munnen. Och så att nu har då liksom de här personerna begått det fruktansvärda mordet, och de beskriver senare att de var så här, att det var mycket värre än vad de trodde. Man bara, synd om er typ. Och först så de liksom kör runt typ lite i bilen först. De typ stannar och äter korv och dricker root beer vid något ställe. Och sen åker de till platsen där de på förhand bestämt att de ska lämna kroppen. Och det är en kulvert i ett naturområde som Nathan känner till eftersom han brukar kolla på fåglar där. På vägen hem så ringer Nathan till Bobbys stackars mamma Flora och säger att hennes son är kidnappad och att de ska invänta mer information. Vilket också så här...
Så det är, oh, kan man med?
Nej, jag vet. Det är liksom... så jävla gut-wrenching. Och Flora, de har liksom redan märkt att Bobby liksom inte har kommit hem och Jacob är typ ute och letar efter honom. Och när hon typ lägger på luren så svimmar hon.
Nej.
Och dagen efter så får de då brevet med instruktionerna. Och det här är en bild på det lösenbrevet. Ser ut så här. Här är då: look for the first large red brick factory situated immediately adjoining the tracks on the east. On top of this factory is a large black water tower with the word champion written on it. Wait until you have completely... Alltså man bara, när ni måste liksom trycka i stora bokstäver för att folk ska typ fatta, då är det liksom inte... Det är inte...
Alltså, ja, vilket stressigt.
Ja.
Som om det inte var nog stressigt att få ett sånt där.
Nej, men det är liksom ett... Ja, men lite grann som typ det här JonBenet Ramsey liksom brevet, att man är så här, man har aldrig sett ett brev som ser ut så.
Nej.
Så är det så här, det här är också, vi har aldrig sett ett typ lösenbrev, vilket väl inte är så konstigt eftersom de inte liksom räknar med att de ska kunna lämna tillbaka honom typ. Men Jacob Franks, alltså Bobbys pappa, han är helt inställd på att han ska liksom ge kidnapparna pengarna, men tvärt emot de instruktioner som de har fått så har han också liksom diskret kontakt med polisen. Och samtidigt som han är på banken, det här är dagen efter då, så för att få ihop liksom den här summan med pengar i de liksom sedlarna, valörerna de vill ha, så ringer kidnapparna igen. Och de säger då att så här, nästa steg är typ att åka till ett visst apotek på en viss adress och där ska de vänta på någonting för att få ännu fler instruktioner. Alltså någon sån jävla grej typ. Men så fort då som den, alltså familjevän som har svarat i telefonen, lägger på luren, så inser han bara: jag minns inte adressen. Och vilket är så här, nej, det är klart man inte, eller det är liksom, det är himla himla förståeligt och samtidigt också helt jävla fruktansvärt. Men snart kommer då liksom inte det, de här instruktionerna spelar någon roll längre, för Jacob och Flora får höra då från polisen att en kropp har hittats och att det är deras Bobby. Så Leopold och Loeb, som då har ägnat dagarna sedan mordet åt att försöka städa ur hyrbilen och typ bränna sina kläder och sånt, de överger då sina planer på att få lösensumman när de får höra att Bobby har hittats. Men de är fortsatt helt övertygade om att de kommer komma undan det här super, super välplanerade mordet typ. Loeb är så övertygad om deras egen förträfflighet att han unnar sig och typ så delta lite i utredningen. Att han kanske typ uttalar sig i media. Alltså han gör sådär som de gör ibland. Att han bara ändå vill vara i närheten av det. För att han är så säker på att det liksom inte finns någonting som typ kopplar dem till det överhuvudtaget. Han har då fel. För att vad de inte vet är att poliserna redan, alltså du vet, typ direkt.
De vet.
De har hittat någonting som kommer kunna binda dem till mordet. För bara några meter ifrån kroppen så har Nathan Leopold tappat sina glasögon.
Nej, men... så... så jäkla rätt åt dem.
Ja, det får man verkligen lov att säga. Han har inte haft de här glasögonen så mycket.
Nej.
Han hade ett halvår tidigare fått börjat lida av huvudvärk. Så då hade han skaffat glasögon, för han tänkte att det kanske var det. Sen har han använt dem. Och sen har han...
Det blev inte bättre.
Det blev bättre och då slutade han använda dem.
Ja. Det är så det funkar.
Jag ska ta ut mina linser nu. Nej, men så att han har liksom, de har legat i en ficka och sen har han liksom inte tänkt så mycket mer på dem typ. Och samtidigt så, jag tror att det är så att de ser i media att polisen har hittat de här glasögonen. Men även då känner de sig helt säkra. Har inte att knyta till oss. För att det är helt vanliga glasögon. Alltså det är helt liksom vanliga bågar. Han har ett helt vanligt synfel. Det finns liksom ingenting så här out of the ordinary med de här glasögonen. Tror de. Det visar sig att det finns, alltså du vet liksom fästerna som fäster den här delen med den här
gångjärnet.
Gångjärnet.
Kanske.
Säkert. Väldigt, väldigt speciella.
Mm-hmm.
Det trodde man knappt de kunde vara.
Nej, men hur då?
Jag vet inte, men det är bara tre personer i Chicago som har dem.
Okej, väldigt speciella.
Väldigt, väldigt speciella. Alltså, tre små gången har fått skickats ut i Chicago. Gången.
Eller sex.
Eller sex par. Nej, tre par. Fan. Oh, du räddade mig och sen saboterade jag mig själv. Jag hatar när det händer. Så att de åker hem till de två första personerna som har glasögonen på sig. När de öppnar dörren typ. I mitt huvud ser en sån.
Undrar typ, bara, okej, hej.
Alltså, i mitt huvud tänker jag att det är en sån, du vet, Susanne Reuter typ situation att hon har den på huvudet. Bara, vad har jag lagt dem? Vad har jag lagt dem? Men det har jag hittat på själv. Så att då är liksom, de är accounted for. Och sen så, den sista personen är då Nathan Leopold. Och han säger då så här, han bara, ah, nej, jag har ju inte mina glasögon så. Men det måste ju vara så att jag har tappat dem när jag har kollat på fåglar. Mm. För jag gör ju det väldigt ofta i det här området. Och de låg, och det här är, nu ska jag säga liksom ett klädesplagg som jag inte visste fanns. Han säger då att de har legat i fickan på en av hans birding suits.
Fancy.
Så jävla fancy. Mm. Och det är så här, han säger att de måste då trillat om ur när han liksom har då liksom varit runt och kollat på fåglar. Och då gör han en grej som, eller blir en grej som, precis, jag får liksom skamkänsla och börjar tänka på det. För att polisen är så här, okej, men här är ett par glasögon. Sätt på din birding suit och visa hur det gick till. Så han liksom får lägga ner dem. Att han liksom så här försöker typ låtsas trilla, känns så jävla stelt typ. Och det ännu stelare då blir ju att han lyckas inte. Alltså han kan inte han trilla. Bara, jag tänker att han försöker då. Flera gånger typ. Men ingenting liksom händer. Det kommer
inte
inga glas. Kunde
han att han hade, nej, det var inget.
Vad var förslaget?
Att han hade haft sig dem på sig. Men då hade han ju märkt att han tappade
just det,
dem.
Just det, han bara, jag blev lite blind. Jag såg inga fler fåglar.
Så jag gick hem.
För därför jag inte såg några brunhuvade kotrastar.
Ja, jag är inte som de killarna. IQ-mässigt. Apparently.
Men EQ däremot, skyhögt.
Högt.
Så att inga glasögon trillar ur hans birding suit när han försöker.
Nej.
Och det gör ju förstås att polisen blir liksom mer misstänksamma. Till en början har de liksom inte ens kunnat föreställa sig att den här personen skulle kunna vara inblandad. För han är liksom så typ en ung, liksom, smart kille med framtiden framför sig typ. Så de förhör honom första gången på ett hotell. De tar inte ens honom till polisstationen typ.
Varför vad gjorde de där?
Förhörde honom. Alltså,
vi åker inte till stationen, vi går in här.
Ja, för att de är typ så här, de bara, men det är inget riktigt, det är liksom inte, vi tror inte att du har gjort någonting. Så du behöver inte följa med ner till stationen. Utan vi går in här istället.
Ah, okay.
Ja. Men den 29 maj förhörs då både Nathan Leopold och Richard Loeb. Och det verkar som att båda två kanske förhörs på hotellet. Lite oklart. Mm. Och de säger då att kvällen då Bobby har försvunnit så har de varit ute och kört Nathans bil. Och plockat upp två tjejer som heter May och Edna. De vet inte vad de hette i efternamn.
Nej.
De har så himla många tjejer. Och så att de har liksom ett alibi. Men ett alibi som ju inte går att bekräfta. För att de vet ju inte vilka de här tjejerna är. Så de kan liksom inte bekräfta det. Och tyvärr då så kommer en av familjen Leopolds anställda råka sabba det här alibit. För att han berättar att han, alltså Nathans bil har stått i garaget hela tiden. Alltså hela den här kvällen, för att han har mekat med den. Så att han har inte varit ute och kört med sin bil överhuvudtaget. Och dessutom visade sig att en skrivmaskin som har fel på samma knappar som det som används för läsenbrevet har använts för Richards skolarbete.
Oj, oj, oj.
De är liksom så smarta och så jävla dumma samtidigt på så väldigt bra sätt, för de åker fast liksom. Mm. Men, ja. Så att när de nu konfronteras med bevisen så erkänner båda två. Men de påstår förstås att det är den andra som har begått mordet. Och deras motiv är att de helt enkelt ville mörda någon. Och natten efter erkännandet så ringer alltså Richard Loebs morbror på som en tok hemma hos Clarence Darrow och ber honom att rädda dem från dödsstraffet. Nu tror jag att vi har en bild på... Japp, här har vi dem. Då har vi,
vem är vem här nu?
Då har vi alltså Richard Loeb till vänster, och sen är det Clarence Darrow, och sen så är det Nathan Leopold. De där bak vet jag inte vilka de är.
Han är sheriff, tror jag, han till vänster.
Ja, det ser man ju på stjärnan, ja. Ja. Bra spottat. Ja. Vad tror du om den andra? Han håller ju koll, ser man ju.
Han är clerk.
Han är det clergyman. Jag vet inte vad det är. Det är något kyrkligt, va?
Ja, okay.
Ja, nej, men så där är de. Det goa gänget. Det ogoa gänget, kanske. Eller definitivt. Clarence Darrow, han är i övrigt mest känd. Han blev liksom känd för det här fallet. Men han är tidigare också mest känd för att ha försvarat en lärare som hade the audacity att undervisa i evolutionen.
Mm-hmm.
Så det är liksom hans andra stora fall, typ. Men han tar sig då an det här fallet på ett sätt som gör att det liksom fortfarande typ undervisas på liksom juristlinjer i USA. För trots då att det kallas the trial of the century, så är det aldrig formellt en rättegång. För att han kommer liksom på en liten smart grej där han liksom undviker juryrättegång. För han inser, en jury kommer inte gilla de här killarna.
Nej.
Så att vi måste undvika att de ska liksom då dömas som en jury. Så att de erkänner sig skyldiga. Och rättsprocessen som blir handlar bara om att fastställa vad de ska få för straff. Dödsstraff eller livstid. Och det är en rättsprocess som pågår i en månad. Mm-hmm. Clarence Darrow har 100 vittnen. Alltså andra sidan, åklagaren förhör typ två av dem. Alltså är de verkligen bara såhär come on, typ. Allting kulminerar i de har ett gäng olika psykologer som liksom kommer dit och typ så här, ger massa uttalanden och sådär. Freud får inbjudan om att kolla och komma och prata
med
honom. Han tackar nej. Nej, det är bra, tack. Det är bra. Han har haft tillräckligt många sådana Nietzsche-killar i Tyskland. Så att de håller på väldigt mycket då med liksom den här tesen att de inte har varit tillräkneliga.
Mm-hmm.
Så att de har erkänt sig skyldiga, men att de liksom ska undvika då dödsstraffet för att de inte kan anses liksom ansvariga för sina handlingar riktigt. Och då lyfter de fram liksom ett antal psykologiska anledningar till det. Och mycket kommer från barndomen, där man framförallt skyller på guvernanterna.
Aha.
Vilket ju är superpraktiskt, för att då lägger man ju ingenting på familjerna.
Nej.
Familjerna, toppen. Men de här kvinnorna som kom ut och lärde dem att säga nej, nej, mamma. Inte så bra. Nej, men, och det är liksom ett väldigt liksom bred, det är väldigt olika anklagelser mot de här liksom guvernanterna. Alltså en person anklagas för, alltså Nathan Leopold ska ha utsatts för liksom sexuella övergrepp av en av dem. Så att det är liksom å ena sidan jättegrova fruktansvärda saker och å andra sidan så är det så här, de var så stränga. De tyckte inte de skulle leka så mycket med sina kompisar. Alltså så att det liksom är liksom ganska blandat så där. Och Clarence Darrows slutplädering, den drar ut på tiden. 3 dagar.
Och jäklar.
Han skyller på omvärlden, lite allmänhet. Så. Han skyller på liksom de anklagades liksom privilegierade livsstil. Han skyller på Nietzsche. Han skyller på första världskriget. Han bara, flera jättemånga dog under bara en dag där. Man bara,
starkt.
Men det var ingen bra grej.
Det är det de undervisar på universiteten nu.
Ah.
Blame the world wars.
Är det så?
Jag har inte gått. Inte ens i Sverige.
På universitetet har du gått?
Ja, men inte som...
Du vet ju om att du är min... Alltså, jag har ju ingen utbildning. Nästan alls. Så att
jag
du vet ju om att du är mitt liksom akademiska alibi. Så allting du säger tror jag på. Är det så på universitetet?
Absolut.
Du kan verkligen tuta i mig vad som helst. Det är bara att köra. Fast nu kommer de här kunna...
Säga emot.
Mm. Mm. Okej. Okay. Han har liksom massa olika så här. Han håller på jättelång tid. Jag tror att det är 12 timmar totalt. Mm. Utslaget över 3 dagar. Och han bönar och ber också då att inget liksom mer blod ska spillas i det här fruktansvärda fallet. Och att Nathan Leopold och Richard Loebs liv ska räddas. Och domaren lyssnar. För de döms båda två till livstidsfängelse för mord plus 99 år för kidnappning. Och det här fallet har då liksom blivit en total mediecirkus och allt fokus är som sagt på mördarna. Och samtidigt så har då liksom Bobby Franks familj står med liksom den största sorgen och i typ han begravs innan de vet liksom riktigt vad som har hänt. På hans gravsten står det 22 maj istället för 21 maj. Mm. För att de liksom inte visste. De skrev när han hittades istället. Typ. Och han är då liksom i familjegraven i Chicago. Och där kan det liksom fortfarande hända typ att besökande lämnar så här små presenter till honom. Typ fortfarande idag. Liksom. Så att de här då snubbarna, Babe och Dickie. De hålls till en början åtskilda i fängelse. Mm. Det går typ inte att göra det för att de gillar varandra så jävla mycket. Så de får liksom mer och mer kontakt. Och de bygger upp liksom ett liv i fängelset och drar igång någon slags liksom utbildningsprojekt på Stateville-fängelset där de sitter. Och så de liksom undervisar andra intagna och så. Men den 28 januari 1936, så 12 år efter mordet på Bobby, så mördas Richard Loeb med ett rakblad av sin cellkamrat. Och mördaren, en man som heter James Day, frias senare av en jury eftersom han påstår sig ha handlat i självförsvar. Mm. Men han har inte en enda skada och Richard Loeb har över 50 sår. Och då finns väl typ, alltså han påstår typ att Richard Loeb gjorde liksom närmande på honom, men det verkar ju jätteotroligt att det skulle vara så typ. Men teorin är väl lite grann att en jury dömer honom för att de typ, alltså att han frias för mordet för att de typ tycker att han förtjänar det liksom. Mm. Och Nathan Leopold, som också är vid Richard Loebs sida när han dör, alltså de som hämtar honom, så får han liksom säger åt sin kompis typ. Han fortsätter då det här arbetet i fängelset och 1958 så kommer hans självbiografi Life plus 99 years ut. Och han har då ansökt om villkorlig frigivning många gånger men alltid nekats. Men strax efter att den här boken publicerats, efter 33 år i fängelse, så får han i mars 1958 till slut komma ut. I samband, alltså när i en av sina sådana parole hearings där de ska avgöra om han ska få villkorlig frigivning, så får han frågan om han har kommit över sin tro på Nietzsches liksom übermensch. Mm. Då svarar han I got over being 19. Vilket alltså jag tror att man bara får vara så jävla glad typ att man tog sig igenom den åldern utan att göra något alltså så här jävla fruktansvärt för att
men alltså,
alla, för alla gör så jävla, alla är så jävla dumma i huvudet när man är 19. Inte så här dumma, det säger jag absolut inte. Men att det verkligen
man
är typ att
man bara dumma saker.
Ja, man är typ en sånt gymnasieprätt och sånt typ gillar Nietzsche. Alltså egentligen så är man borde bara få typ finnas. Man borde bara behold accountable. Absolut, han borde absolut behold accountable. Det är inte det jag säger. Nu pratar jag om liksom mycket mer, mycket, mycket mindre farliga saker. Mellan 25 och 35 är enda gången man inte bara en idiot.
Men jag tänker att man inte ska liksom ens bry sig om att försöka läsa avancerade saker. Då. För man vet inte vad man ska göra med det.
Gud, nu känner jag mig så glad att jag inte gick på universitetet.
Man ska börja senare.
Ja.
25-35.
25-35. För sen, problemet är att efter 35, superpinsam igen.
Ja, då är man
ja,
bara,
ett år kvar. Så efter då så flyttar Leopold till Puerto Rico. Där han först utbildar sig och sen undervisar på University of Puerto Rico.
I juridik. Nej.
Nej, det är vi. Ja, även det var jag typ på. Ja, absolut. På väg att köpa. Han ägnar sig förstås också återigen åt sina älskade fåglar. Och 1963 så ger han ut vad jag bara räknar med. En riktig storsäljare bland alla fågelskallar där ute. Han släpper boken. Han publicerar boken Checklist of Birds of Puerto Rico and the Virgin Islands.
Ooh.
Och det var det.
Kul, höll jag på att säga. Det var det inte. Nej. Men bra.
Vad känner du?
Ja, men, jag tänker så mycket på en film.
Bara vilken som helst, eller?
Den med Sandra Bullock och Ryan Gosling och han som...
Kan någon hjälpa? För jag kan aldrig hjälpa henne med det här. Så någon annan får hjälpa henne med det här.
Tack.
Du är bokad, du är med oss varje vecka.
Där är det ju två high school killar som ska planera det perfekta mördet. Där är mördet.
Mördet. Som de kallar det. Vi skulle aldrig kalla det för
nej,
det.
Nej. Där är en så super wealthy och en är jättesmart. Och tillsammans ska de ta då hans pengar och hans... Du får ju rätta mig om jag berättar helt fel.
Fyll upp, nej.
Och så då...
De har ju inspirerat.
Jättebra.
Det,
precis, men den påminner om den här.
Så jobbigt nu när alla går ut i pausen. Går härifrån, går hem och kollar på den filmen. Kommer inte tillbaka.
Alltså, kanske att det är värt det. Jag vet inte.
Kanske att vi inte kommer tillbaka efter pausen.
Kanske, man vet aldrig.
Man vet inte. Hur mysigt, vi kan kolla på den där. Anna, take it away.
Tack. Den 7 mars 1932, alltså 90 dagar och 13...
Nej. Jag vet, vi har ingen aning om vad du är ute efter.
90 år och 13 dagar sedan kom den 13 år gamla Monica Schwartz hem till den våning där hon bodde under sin skolgång här i Stockholm. För Monicas familj bodde inte i Stockholm, så hon bodde hemma hos sin morbror och sina kusiner i våningen på Norrmälarstrand 24, som inte är så långt härifrån. När hon försöker låsa upp dörren in till våningen så märker hon att säkerhetskedjan är påkopplad. Så hon kom inte in. Så hon stänger dörren, plingar på. Och då kommer Monicas 11 år äldre kusin Fredrik och öppnar dörren. Han och hans fru Ingun är där. Det är ett namn faktiskt.
Men, i det här fallet Morton.
Verkligen. Jag har inte hört det heller.
Det är fint.
Det är fint.
Ja, jag gillar det.
Så Fredrik och Ingun är i våningen. Och när Monica kommer in så håller Ingun på att städa upp någonting som hon har spilt på golvet. De hälsar på Monica och säger att de är ensamma hemma eftersom Fredriks pappa, då, Monicas morbror, har åkt till Göteborg med jobbet. Det är två hushållerskor, Carolina och Ebba, som arbetar hemma hos familjen, berättar Fredrik, har fått ledigt för dagen. Fredrik och Ingun säger ganska kort efter att Monica kommit hem, hej då. Och de ger henne lite pengar så att Monica och Fredriks lilla syster och Monicas kusin Marianne kan gå ut och äta eftersom inga vuxna skulle vara hemma under kvällen. Och sen sticker de därifrån. Och jag vet inte exakt vad man gjorde efter skolan på 30-talet, men jag tänker att det är samma som
Mellis,
precis. Så Monica liksom kanske gör Mellis. Kanske sätter ju läxor.
30 polarkakor i en sittning.
Mycket smält smör. Hon tycker inte om att vara ensam hemma i den här stora våningen. För det är hon nästan aldrig. Och hon hör ljud. Typ stånkande ljud från då husfrun Carolinas sovrum. Och hon vet inte liksom exakt vad det är som låter. Men tänker att hon kanske har gått och lagt sig för att vila när hon blev ledig. Ja, det är inget snusk som jag tänker att hon... efter ett tag då kommer den 15 år gamla Marianne hem, som är då Monicas kusin. Och Monica möter henne i hallen och säger att så här, vi är ensamma hemma och jag har hört konstiga ljud från Carolinas sovrum. Och Marianne kanske är lite mer stursk än Monica. Så hon går fram då till Carolinas dörr och känner, eller vet, ser vad som händer där inne. Så att, men det är låst, så de kommer inte in. Och sen ser de, vänta nu här. Här hänger ju pappa / morbrors ytterrock. Har han alltså åkt till Göteborg i början av mars utan den?
Jag bor i Göteborg just nu, det gör man inte.
Nej. Så de börjar gå runt i våningen och tänker så här, har Fredrik skojat oss med oss? Han är lite av en skojare, mer om det snart. Är pappan egentligen kvar i våningen? Är Carolina och Ebba hemma? De vet inte. När de går runt så ser de där liksom oroande saker, minst sagt. utöver då att Carolinas dörr är låst, så är kanske den läskigaste upptäckten de gör när de går runt att de hittar blodfläckar runt om i våningen. Det är fläckar på golv, på väggar och på mattor. Och i badkaret så är det liksom lite vatten som är blod i. I matsalen så hittar de en hink med blod och blodiga trasor. Så jag kan bara utgå ifrån att de blir jätterädda. Och till slut så ringer Marianne till sin brors bästa, eller en av hans bästa vänner, Sven Hallman. Och säger så här, det här har vi hittat. Vi är ensamma hemma, vad ska vi göra? Så han kommer dit tillsammans med en annan av Fredriks kompisar. De säger åt tjejerna att gå upp till grannarna. Och sen så ringer Sven till polisen som kommer dit i ilfart. När polisen kommer dit så tar de sig in i det låsta rummet. Och där hittar de Carolina Hero, som är 63 år gammal och som är husfru i hushållet. Och så hittar de senare, eller i samma rum hittas då Monikas pappa Hjalmar. Nej, Marians pappa Hjalmar. Och lite längre bort i våningen så hittar de Ebba Hamn, som är 24 år gammal och som är kokerska i hemmet. Carolina och Hjalmar hittas då som sagt i Carolinas rum. Carolina sitter på en stol och Hjalmar ligger på rygg på golvet precis innanför dörren. Och han har en näsduk i munnen. Ebba hittas då i andra änden av våningen liggandes på golvet också. De är alla döda, ihjälslagna med ett trubbigt föremål. Och det här blir då, eller det här är kan man säga, men det är starten på ett av Sveriges mest uppmärksammade fall genom historien, nämligen de von Sydowska morden. Så allt börjar då med, nu kan vi ta fram en bild här, med att Ingun Sundén Kullberg till höger träffar Fredrik von Sydow. De träffas i Velomsund som ligger i Saltsjöbo här i Stockholm, där båda familjerna hade landställe. Och det här var tydligen väldigt poppis att ha landställe där bland Stockholms societet vid den här tidpunkten. Nu bor man ju mer där i villa. För stan växer, eller krymper, eller vad man säger. Inguns pappa var... vänta nu. Det är det här med liten text. Inguns pappa var en av Stockholms rikaste män, i och med att han var med och byggde upp försäkringsbolaget Hansa, som sen blev Trygg Hansa.
Först var de inte så trygga.
Verkligen.
Vi får se. Ja.
Det är vad man kallar varumärkesutveckling. Familjen Sundén Kullberg bodde i en 12-rummare på Strandvägen 61, precis vid Djurgårdsbron. De hade då som sagt väldigt gott om pengar och ja, man kanske tänker att det var allmänt lyxigt och härligt, vilket det säkert var, men det var inte bara lätt. För när Ingun var i tonåren så träffade hennes mamma Elin en rumänsk musiker, en kapellmästare som spelade på NK där Elin brukade luncha med sina väninnor. Hon blev blixtförälskad och rymde med honom och lämnade Ingun och hennes tre andra barn kvar med pappan Alrik i Stockholm. Mamma Elin fick två barn med den här mannen. Och när han inte ville stadga sig och bilda en klassisk familj så bestämde sig Elin för att komma tillbaka. Och då går hennes exman Alrik med på att ta hand om sin före detta fru. Så hon får en egen våning på Östermalm och ett månatligt bidrag. Men med motprestation att hon aldrig får träffa deras fyra gemensamma barn igen.
Så det är så här, du kan betala med den här lägenheten med dina barn.
Exakt.
Ja, men bra.
Inguns pappa Alrik träffar då en ny kvinna, en änka som varit gift med en kinesisk diplomat. Så den här kvinnan som var väldigt sträng och inte så gullig flyttade in med hennes son Toto.
Vilket ju lät urgulligt.
Det var gulligt. Och han var säkert jättegullig, men hon var sträng. Så det var nog inte helt lätt för barnen Sundén Kullberg helt enkelt. Ingun beskrivs som en supersnygging, och det såg vi ju här. Det beskrivs som vadå?
Jag vet, det är så svårt att avgöra om, alltså de tycker att du är ironisk, men jag vet inte om du är det.
Nej. Men jag vet inte. Hon beskrivs som en supersnygging. Det beskrivs som att andra kvinnor bleknade när hon klev in i ett rum.
Åh nej, det är så tråkigt att vi måste sitta bredvid henne.
Det var därför det bara,
nej, det är jag blekna.
Ja.
Ja.
Så är det. När Ingun kliver ut och kliver in, då kliver vi ut. Mm. Hon var väldigt intresserad av mode och kläder. Och det beskrivs kanske som att, eller hon hade kanske lite mer avantgarde-stil än de andra flickorna i franska skolan där hon då gick. Hon var väldigt bortskämd. Hon diskade sin första disk när hon var 20 år gammal, till exempel.
Och vad dåligt hon diskade den. Det vet man.
Exakt. Mm. Fredrik då var den enda sonen till Hjalmar von Sydow. Pappa Hjalmar har vi här. Också en stilig kar. Hjalmar kom från en fin tysk adelsfamilj och det klassade att han liksom hade haft en väldigt bra och fin uppväxt. Han pluggade juridik i Lund och efter att han hade pluggat så blev han häradshövding. Sen blev han tillförordnad polismästare innan han till slut blev ordförande och vd för Svenska arbetsgivarföreningen, SAF. Utöver det var han också... Vilket också står för Sustainable Aviation Fuels. Numera.
Alltså, hur kan vi ha den mest informativa podden? Det är aldrig någon som ger oss cred för det.
Nej, faktiskt.
Man lär sig så
allt man
mycket.
Behöver veta och lite till. Nej, men utöver det så var han också ledamot av vänstra. Nej.
Det var han
Nej,
inte.
Han var absolut superhöger. Ja, av menar. Första kammaren. Av första kammaren från 1916. Han var vad man kallar en high achiever. År 1900 gifte han sig med Rut och tillsammans fick de 6 barn. Varav tyvärr 2 dog som spädbarn. Fredrik då var den enda sonen av de 4 överlevande barnen. Och... efter då att 2 av Rut och Hjalmars barn dog så blev hon väldigt deprimerad. Vilket man ju såklart kan förstå. Hon var i den tidens termer det som kallades nervsvag. Och var väldigt ofta sjuk och hon liksom hade det väldigt tufft. Och fick säkerligen inte den hjälp som man bör och kan få idag. Så hon... låg mest liksom, i ett rum och medicinerade med morfin. Hon gick bort 1926 när Fredrik var 15 år gammal. Precis som i en av dina. Och så även liksom Fredrik då, precis som Ingun, blev av med sin mamma som tonåring. När Fredrik var liten så hade han och hans pappa Hjalmar en bra relation. Han var inte någon slags kärleksfull pappa Hjalmar, men det verkar ändå liksom ha varit bra. Men ju äldre Fredrik blev så hade liksom Hjalmar högre och högre krav på honom. Det förväntades av Fredrik att han skulle gå i sin pappas och sin farfars fotspår. Men han var inte alls som dem och inte alls intresserad av att göra det. Även om han skulle senare börja plugga juridik så var han mer intresserad av filosofi. Och han var väldigt intresserad av fest och det sociala.
Mm.
Mycket mer det än att vara seriös och sådär.
Det kan jag relatera till.
Det kan man relatera till. Han var då också väldigt busig. Verkar ha varit en
även
riktig
det.
Skojare. Det är du verkligen.
Det är värsta du har sagt till mig. Okej, han är en annan. Vi har en till prankster.
Absolut, jag ska berätta. Jag tror att det är lite varierande sanningshalt. Liksom alla skrönor han gjorde. Men jag hittade en favorit som jag kommer berätta om nu. För att det var så att en gång försökte han betala av hela Tysklands krigsskadestånd till Frankrike på 132 miljarder guldmarker. Vilket idag motsvarar den netta summan om ett. Jag kan typ inte ens säga det för det är så mycket pengar. 1100 miljarder svenska kronor idag.
Och det här var ett prank?
Han skrev en check från sin pappas checkkonto och skickade den till tyska ambassaden i Stockholm.
Skön!
Ja.
Skön grej att göra. Sådana att saker. Glada de ska bli
med. Alltså verkligen. Han behövde inte stå fast vid den här checken. Det löste sig. De behövde inte liksom betala av i all oändlighet. Men det var så att han levde... han splurgade med sin pappas pengar.
Man vet att man kommer från pengar när liksom, man har såna checkbaserade pranks.
Ja.
Att man liksom är så här, ah, men vi skickar en liten check. Det blir skoj.
Eller hur? På 132 miljarder guldmarker. Men Ingun och Fredrik blev i alla fall superkära i varandra. Och den här förälskelsen sågs inte med blida ögon av någon av deras familjer. Och i grund och botten kanske det handlade om att de var så unga. De var typ 13-14 när de träffades. Men enligt vissa så hade då Inguns pappa hoppats på att hon skulle liksom få ett bättre parti än en sån skojare som Fredrik. Och vissa menar då att Fredriks pappa Hjalmar inte tyckte att familjen Sundén Kullberg var tillräckligt fin. För att även om han då hade väldigt gott om pengar så var han inte liksom adlig. Och liksom han var inte från rätt byrå. Då.
Han hade pengar men han var inte fin.
Exakt, han kom från, han vet, lärare och sån. Du var liksom...
Boo.
Men inget kan stoppa Inguns och Fredriks kärlek. De fortsätter vara ihop och så småningom blir Ingun gravid. Innan hon har tagit studenten så är det dags för henne då att föda ett barn. Och det här går ju inte an egentligen. Ett utomäktenskapligt barn är
när man är ett barn.
Tydligen inte alls då. Inte ens bara att hon var ett barn som fick ett barn. Men det går ju inte att ha en oäkting.
Nej! Det men... går ju inte. Herregud.
Även om jag faktiskt har en.
Inte så... jag.
Men Ingun skickas till Milano för att bli då smal. Och...
först tänkte jag säga bara, va? Till Italien, där har de ju pasta. Och sen bara,
precis.
Jag fattar.
Give birth.
Jag fattar.
Och när bebisen föddes, som... bebisen döptes till Monica, så skickades Monica till Inguns stuvmor, den här inte gulliga stuvmorns syster, så att hon skulle uppfostras där. Och man kanske kan tänka sig att liksom alla motgångar som Ingun och Fredrik möter liksom skulle, och dessan det här barnet och allt så här, det känns tungt och så här, att det ska göra att deras kärlek svalnar. Men det gör den inte. Den blir starkare och starkare. Och de är head over heels. Och när Ingun fyllde 21, alltså när hon blev myndig, så åkte de två och gifte sig i rådhuset i Danmark utan att någon i deras familj var där. Precis som mina föräldrar faktiskt. Även om liknelserna slutar där. Efter att de har gift sig så bestämmer de sig för att de vill få hem sin lilla Monica. Så Inguns styrmamma åker faktiskt och hämtar Monica och tar med henne hem till Stockholm. Så 21 år gamla är de gifta och har en bebis ihop.
Men gud, de har varit samma sedan 7 år.
Ja, jättelänge.
Ja.
Men eftersom ingen av dem har några egna pengar eller ingenting, så, och ingen av deras föräldrar vill hellre liksom,
och ingen av dem kan diska.
Bara en sån sak, det går ju inte. Nej, men de har helt enkelt inte råd att skaffa sig ett eget hem. Så att Fredrik bor kvar hemma hos sin pappa på Normala strand, och Ingun och Monica bor på Strandvägen hemma hos Alrik och Inguns styvmor. Och liksom, de träffas mycket. Fredrik kommer hem till Ingun och Monica på morgnarna och liksom leker inte så mycket med Ingun. Nej, med det gör han. Han leker inte så mycket med Monica, utan de är liksom väldigt, väldigt upptagna av varandra. Och Monica då, dottern, har berättat i intervjuer när hon är vuxen att hon har sån minnen av att när pappa kom hem så liksom... då försvann hon, då liksom de drunknade i varandra. Ingun liksom lös upp när han kom.
Och alla kvinnor bleknade.
Precis, så var det. Och de träffades då hemma regelbundet, och de brukade även ha med Monica ut ibland när de träffade kompisar. Vilket de gjorde ofta. De var verkligen out and about. De gillade att roa sig. De var ute åt middagar, var på nattklubb. Och även då, precis som nu, var det poppis att hänga på Stureplan. De var frekventa besökare på restaurang Cecil som låg på Biblioteksgatan. Och även så var det en nattklubb som jag tror hette Empire på Sturegatan.
Bra.
Där var de mycket.
Med sin bebis?
Nej.
Inte bebis.
Inte på nattklubben i alla fall.
Men där sena middagar.
Ja.
Krogbebis.
Mm. Jag vet inte.
Låg en sån, du vet, Madonna där man har flaskor.
Utan is hoppas jag i så fall.
Ja, absolut.
Och Fredrik var generös och bjöd ofta. Men med sin pappas pengar. Vilket ju då såklart inte var populärt hos pappa Hjalmar. De var ju då ute och roade sig ofta. Och Fredrik hade också en tendens att dricka alldeles för mycket. Han hade klara problem med spriten. Enligt vissa så hade han också problem med droger. Även om det inte verkar vara helt bekräftat. Men det vet man ju inte. Det man kan säga är att de hade ganska extravagant livsstil.
Var är vi nu i tid? Typ?
31.
Bra tid.
31.
Jag bara orienterar mig i världshistorien.
Ja. Ja. Nej, men precis. De giftes när de var 21 då. Då var det 1930.
Mm. Yep.
Så vi befinner oss där.
Tidigt 30-tal.
Ja. Och i och med då att Fredrik var som han var och hans pappa var som han var, så hade de liksom lite strained relation med varandra.
Ja, det var ju det här med tyskarna.
Precis. Okej, okay. Så det var kort om Ingun, Fredrik och Hjalmar. Och sen så då tänker man, vilka var Carolina, Hero och Ebba Hamn som ju också mördades den här 7 mars. De då arbetade hemma hos familjen von Sydow. Och det kan vara bra i alla fall för mig att poängtera att de har alltid hamnat i skuggan i rapporteringen som har gjorts om morden. Vilket ju är väldigt sorgligt eftersom de var lika mycket offer som någon annan såklart. Och anledningen till det är troligtvis för att de hade lägre social status i och med att de var liksom...
De var anställda där.
Precis, tack. Så det finns väldigt lite att läsa om dem helt enkelt om man jämför med de andra som figurerar i det här fallet. Carolina Hero var i alla fall 63 år gammal när hon blev mördad. Hon hade sökt jobb hos familjen von Sydow när hon skilde sig från sin man. Och det var ju kanske inte helt vanligt, eller det var inte helt vanligt att skilja sig i början på 30-talet, slutet på 20-talet. Och att ett enkelt, eller ett enkelt kanske man kan säga, sätt att lösa både bostad och inkomst var då att börja arbeta som hemhjälp hos en
just
familj.
Liksom. För då kunde man bo hemma hos någon och ja.
Precis. Mm. Hon hade redan från början inte älskat att jobba där. Hon tyckte att det var väldigt mycket liksom ungdomar och sådär som krävde mycket av henne helt enkelt. Och det, eller det har hon i alla fall sagt till Arbetsförmedlingen, för där var hon ofta och sökte
annat jobb.
Precis. Ebba Hamn var 24 år gammal när hon blev mördad. Hon var då precis jämnårig med Fredrik. Hon var från Överselö på Selön utanför Strängnäs. Hennes pappa var soldat och byggarbetare och hon hade 3 syskon. Hon växte upp under väldigt enkla förhållanden. Så hon hade då flyttat till Stockholm för att börja arbeta hemma hos en familj, så som hon kom att göra. Efter att hennes syster hade gjort detsamma och det hade liksom känts mycket mer lockande än att arbeta där hemma. Hon trivdes mycket bättre än Carolina hemma hos familjen von Sydow, även om hon och Fredrik inte drog helt jämnt. Och det gjorde väl inte någon av dem väl egentligen, om vi ska vara helt ärliga. De tyckte Fredrik var otrevlig, både mot dem och mot sin pappa. Han drack för mycket och han var varslös med pengar, precis som jag har sagt. De har då berättat för familj och bekanta om alla sjuka saker Fredrik gjorde hemma. Bland annat så hade han pantsatt en helt sprojlans ny smoking som Hjalmar hade låtit sy upp bara sådär för att han behövde pengar snabbt. Och även Ebba då hade, trots att Hjalmar erbjudit henne att betala en utbildning på hushållsskola, hade hon också sökt nytt jobb. Så båda ville liksom bort därifrån, vilket gör det hela mer sorgligt. Så, det var lite om personerna här. Så Hjalmar, Ebba och Carolina hittas alltså ihjälslagna hemma i våningen den 7 mars 1932. Och polisen kommer dit fort. Nu kan vi ta fram en bild. Det ser ut så här när polis och ambulans kommer. Och sen har vi Hjalmar och Fredrik här på bild också. Och det faktum då att polisen får höra att Fredrik och Ingrid har varit i våningen tidigare samma dag. Och att liksom, det hade varit konstigt när de var där, att säkerhetskedjan varit på och sådär. Så sätter jakten igång direkt. Och det här är ju då som sagt 90 år sedan, drygt. 13 dagar. Men de gör liksom, de får igång spårningsarbetet snabbt. De går ut med en efterlysning och de får då reda på att Ingrid och Fredrik har hoppat in i en taxi från Normala strand. Och taxin har tagit dem hem till Sven Hallman. Alltså samma Sven som
sen kommer och hjälper
exakt
dem.
Just det. Sven tävlar i skytte. Och Fredrik har kommit dit för att han behöver låna en pistol. Så han får låna en pistol av märket Mauser. Och Fredrik säger till Sven att han behöver låna den för att han har blivit utmanad i en duell.
Vilket, givet hans livsstil, typ inte skulle förvåna mig.
Nej.
Alltså det känns som att han lever duellnära.
De ska inte skjuta på varandra kan jag säga. Det säger. Men ja, för båda de är intresserade av skytte. Så att Sven är bara så här.
Jo, men också han är en prankster. Vad ska man göra? Ibland hamnar man i den.
Så han får låna den här pistolen. Och de går även och köper ammunition tillsammans. Innan Fredrik och Ingun kör vidare. De säger att de ska till Operakällan, vilket de åker inte dit, utan de åker istället till en restaurang som heter Tegnér, som jag tänker ligger på Tegnérgatan, men det är inte bekräftat. Där beställer de in mat och ett järn eller två. De äter inte maten, men de tar supen. Efter det så går de till en butik som säljer sålde herrkläder, där Fredrik köper en ny kavaj och ber att få sin gamla kavaj inslagen. Sen går de och köper strumpbyxor till Ingun. Sen går de förbi ett apotek och köper lugnande medicin. Därefter så åker de till Uppsala. Eller de ska åka till Uppsala, men deras taxi får punktering på vägen. Så de gör liksom ett ofrivilligt pitstopp i Norrviken i Sollentuna, där de går på konditori och dricker en läsk. Sen åker de vidare till Uppsala.
De tar någon taxi från Stockholm till Uppsala?
Ja, med Detours då, för att de får kontering och sen så måste de ta bussen dit och sen kan de ta taxi igen. Men de hamnar i Uppsala. Ja. De kommer dit. Väl i Uppsala går de till stadshotellet och där försöker de få tag i ett rum. Men det är fullbokat. Så då går de vidare till hotell och restaurang Gillet, där Fredrik, Ingun och deras kompisar ofta hängde. Mm. De beställer in ostron och champagne.
Dröm. Det enda jag vill.
Det är det enda man vill. Sen går de tillbaka till stadshotellet och säger: har ni fått några avbokningar?
De bara, det var någon som precis var så här: vet du vad, jag har ångrat mig. Jag behöver ingen säng ikväll.
Det var det inte. De fick inte rum. Så att de kommer tillbaka till Gillet igen. Och då har de med sig några kompisar som de har träffat på vägen. Och då är klockan runt 10 på kvällen. Alltså ungefär 10 timmar efter, det stämmer inte, 4 timmar efter då att Hjalmar, Ebba och Carolina hittats mördade i våningen i Stockholm. Och så sitter de där med sina kompisar. Det är lite lugnare än vanligt, kommer då kompisarna senare vittna om, än vad det brukar vara när man är med Fredrik. Och så blir de avbrutna av hovmästaren på Gillet. Han säger att Fredrik har besök och ber Fredrik följa med honom ut till foajén.
Men så, det verkar ändå som att de precis har liksom begått ett typ av trippelmord och nu har de liksom en utekväll med sina kompisar bara. Okej. Ja.
Men de blir då avbrutna. Och så går de. Och när hovmästaren kommer och säger häng, kom med Fredrik, så följer Ingun med efter. Så när de kommer ut till foajén så säger hovmästaren att jag tror att de här männen som vill träffa Fredrik bara vill träffa Fredrik. Så du får vänta här, Ingun. Så hon går och sätter sig på en stol. Och sen så ska Fredrik gå vidare. Men då vänder han sig om och går tillbaka till Ingun. Lutar sig fram och viskar något i hennes öra. Sen, och man vet ju inte vad det är. Sen tar han fram den här mausern som han har fått låna av Sven. Och skjuter först Ingun och sen sig själv i huvudet. Och båda två dör där och då på restaurang Gillet. Så sjukt. Så på en och samma dag har 5 personer mist livet. Och då undrar man kanske varför det har hänt. Och man kan ju med största sannolikhet utgå ifrån att det är Fredrik som mördade Hjalmar, Carolina och Ebba innan han också mördade Ingun och begick självmord. Men man kan inte veta varför eftersom han själv inte fanns kvar. Så under alla de här 90 åren som har gått sedan dess så har det funnits massa olika teorier om motiv, mordvapen och olika idéer om liksom själva händelseförloppet den 7 mars har sett ut. Det man vet om dagen är följande. Marianne och Monica har ätit lunch hemma på Normälastan vid 11-snåret innan, tillsammans med Fredrik innan de har gått tillbaka till skolan. Vid lunch har Hjalmar von Sydow åkt spårvagn hemifrån till sällskapet som ligger på Personalsgatan för att luncha med några andra gubbar. Han har sedan gått vidare till sitt jobb. Under dagen så kommer diverse bud och telefonsamtal hem till våningen på Normälastan, vilket kan ge indikationer om vad som har hänt, när och sådär. Bland annat är ett affärsbiträde kommer hem till dem vid 1. Och då är hon där för att hämta hem en skuld som Fredrik har i den här butiken.
Till Frankrike.
Det är bara 131,9.
Nu har vi fått ett nytt guldmark.
Men då klockan 1 så har Ebba öppnat dörren. Så klockan 1 är hon fortfarande vid liv. Mm. Vid 2-tiden kommer ett annat bud hem till dem. För då har Fredrik beställt hem cigaretter. Då är det Fredrik som öppnar dörren, vilket är lite konstigt. Efter det så har Fredrik setts i en järnhandel på Hantverkargatan på några kvarter upp från Normälastan där han köper ett järnrör. 20:03 är det en person som ringer hem till dem för att prata om ett lån som Fredrik har till deras bank, eller i deras bank. Då är det en kvinna som svarar i telefon. Någon som man utgår från inte är Ingun. För att en kvinna liksom av hennes status
skulle inte svara
i telefon. Så om det bara hade varit Fredrik och Ingun hemma så hade nog Fredrik svarat i telefon. Tror man. Man vet också att Hjalmar kom tillbaka till våningen vid 4-tiden. För då har en granne sett honom i hissen. Också vid 4-snåret så har en person som jobbar med Hjalmar kommit hem till dem och sagt att han och Hjalmar har kommit överens om att han ska hämta några papper där. Då är det Fredrik som öppnar dörren och vägrar att släppa in honom och säger att den här personen får återkomma för att Hjalmar är upptagen. Sen kommer då Monica hem strax, alltså typ 4:20, och sen då 10 minuter efter det så åker Fredrik och Ingun från våningen. Så från att Hjalmar har setts i trapphuset tills att Fredrik och Ingun lämnar Normälastan så har det gått typ max 40 minuter. Så att det finns lite olika tankar om i vilken ordning som morden har skett. En teori är då att Fredrik först har mördat Carolina och Ebba. Och att det här då förmodligen inte är planerat. Och efter att han har mördat dem så har han bestämt sig för att mörda sin pappa. Och det är då han har gett sig ut för att köpa järnröret.
Just det.
Och motivet i den här teorin är då att Fredrik har försökt komma åt spritskåpet. Eller pengar som finns hemma. Men att Carolina och Ebba då har blivit väldigt... Alltså de har blivit tillsagda av Hjalmar så här. Ni får inte låta honom komma åt det. Så när de då har stått upp, eller du vet, sagt så här, lägg av, så har han i vredesmod mördat dem. Förmodligen med ett strykjärn som han då hade till hands i hemma. Sen har han då varit tvungen att mörda sin pappa för att han har mördat dem. Antagligen då för att han insåg att hans pappa inte bara skulle låta det passera. Att han har liksom mördat.
Fair enough. Mm.
Och det är då han då har gått ut och köpa det här järnröret. Det här järnröret lämnade han in i garderoben på restaurang Tegnér. Vilket är jättekonstigt. Sen då när de åker därifrån. Strykjärnet återfanns inte, eller det fanns inget strykjärn i hemma hos dem. Så man antog då att han har nog slängt det i Riddarfjärden utanför våningen. Och anledningen till att man tror att det är ett strykjärn är för att det finns liksom blodfläckar, nu vet, liksom nedansidan av ett
att man har ställt det typ.
Ja. På plats så. En annan teori är då att Hjalmar mördades först och sen mördades Carolina och Ebba för att dölja spåren att Hjalmar hade blivit mördad, så att säga. För att Monica bland annat då, alltså Fredrik och Ingunns dotter, säger sig minnas att Ingunn och Fredrik hade blivit hembjudna tillsammans till Hjalmar den dagen, vilket inte hörde till liksom vanligheterna. Och att de då kanske hade hoppats att de skulle, du vet, vara så här, nu får ni bo ihop, jag hjälper er. Men att någonting då har hänt där, ja, just det, i sammantalet.
Det här.
Exakt. Och då precis skulle han då igen i någon slags vredes affektions mördat sin pappa. Och sen har då Carolina och Ebba kommit hem och då har han varit tvungen att mörda dem. Här i den här teorin så blir alla mördade med strykjärnet och att järnröret som han köpte användes för att bända upp spritskåpet hemma.
Just det. Och sen så hängde han in i garderoben för att han kanske behövde bända upp något annat spritskåp lite längre fram.
Precis. Efter morden på Norrmälarstrand och på Gillet i Uppsala så figurerade då teorier om att Fredrik också skulle varit skyldig i något som kallades för Murtnäsmorden. Och att motivet bakom mordet på Hjalmar och som följd också då morden på Carolina och Ebba var att då Hjalmar på något vis skulle förstått eller fått veta att Fredrik var inblandad i Murtnäsmorden. Och att han då skulle ha tvingat sin son att överlämna sig. Och då så hade han blivit galen för det. Murtnäsmorden hade inträffat bara 5 dagar innan morden på Norrmälarstrand nämligen. Och det var då 3 personer som hittades ihjälslagna i sitt hem på Murtnäsvägen ute på Värmdö. Och där trodde man, den här mannen som mördades där var troligtvis procentare, alltså han lånade ut pengar. Och då skulle då Fredrik ha mördat dem för att han var skyldig dem pengar helt enkelt. Och liksom han blev misstänkt kort och gott, så kan man säga att det liksom, ett, skedde så nära i tid. De påminde om varandra i att det då var trubbigt våld. Att det var liksom ett huvudoffer, eller vad man ska säga. Och sen då casualties, eller vad man ska säga. Familjen von Sydow hade också familjekompisar i Murtnäs. Så att Fredrik hade setts i Murtnäs vid flera tillfällen. Så här. En taxichaufför hävdade också att han hade kört den här mannen som blev mördad hem till familjen von Sydow på Norrmälarstrand. Och så där. Det ska visa sig att det inte stämmer något av de här. Fredrik hade vattentätt alibi för tidpunkten för Murtnäsmorden. Men så det var inte ett motiv helt enkelt. Men jag tänkte, jag berättar ändå det för att det var lite så. I övrigt då, så det som kanske är den mest, eller så här, det råder konsensus om att morden inte har varit planerade. Det har hänt någonting. Det faktum att då Fredrik hade problem med sitt, alltså att han var alkoholist och att han då inte hade några pengar, han hade enorma skulder. Och du vet, att allt det här combined var det som pushade Fredrik över gränsen i ett samtal där han då kanske har blivit tillrättavisad av sin pappa. Ingunn har aldrig misstänkts vara delaktig i morden. Hon har ju varit med och städat upp, men hon har aldrig varit liksom misstänkt för att ha varit
aktiv i själva mördandet. Liksom.
Och inte, just eftersom man inte tror att det är planerat, så är liksom hon bara sådär. Och man kan ju undra varför Ingun följde med till Uppsala efter morden. Om hon var liksom med på det hela. Mm. Och de försökte fly. Eller var hon rädd. Eller att hon bara inte visste någonting annat. För att Fredrik var liksom hela hennes liv. Typ. Man kan också fundera på om de hade bestämt sig redan innan de åkte till Uppsala. Att de hade bestämt sig för hur dagen skulle sluta.
Fan, åkte ändå till den här kompisen och hämtade det där vapnet.
Exakt.
Och, yep.
Så i en bok jag har läst så är det så här, de tre första morden absolut inte planerade, och sen så gör de allt de gör under eftermiddagen är helt irrationellt, men de verkar ändå ha haft ett ganska tydligt slutmål, eller man ska säga.
Yep.
Och troligtvis så väntade de bara på rätt tillfälle att liksom ta sina liv helt enkelt i Uppsala.
Men alltså, är det inte väldigt konstigt att han hängde in det där röret i garderoben då?
Det är det. Alltså, allt är så konstigt.
Ja, det har du också. Alltså, och det verkar vara helt galna människor uppenbarligen. Men just där att vara så, jag tar med mig det här. Så bara, kan du ändå hänga? Han fick ut en sån liten lapp, tänker jag. I gummi.
Och, okay.
Som jag tappat bort min lapp.
Men det var ungefär 40 centimeter. Men så de här liksom, morden har ju varit liksom, i böcker, filmer, pjäser, allting. För att det är så många liksom, faktorer som är så galna.
Det är fruktansvärt sorgligt och också jättekonstigt. Mm.
Det är väldigt konstigt. Och sen så, du fick ju väldigt mycket plats i tidningarna. Du, liksom, två framstående familjer, allt det där. Men sen så dog ju Ivar Kryger bara 5 dagar efter den här morden skett. Så det blev liksom falnade lite. Men kort och gott så är det ju fortfarande bara jättespännande. För man förstår ju inte vad...
Ingenting.
...som hände.
Får man gissa då?
Det får man.
Det kan inte ha varit så att hushållerskan svarar om lånet.
Ja.
Och han är så här, du får inte säga det till min pappa. Och hon bara, men jag kommer göra det. Och han bara, på flipp, slår ihjäl dem i slivhjärnet. Slänger det och får panik. För pappa kommer hem och bara, jag måste ha ett mitt vapen.
Det var det som hände.
Vilken jävla kväll vi läste det.
Bra. Jag skulle säga, det här blev ju en väldigt komprimerad version av det. Det är så spännande, det finns så mycket. Så...
Anna bara, jag har aldrig läst så mycket om något enda fall som vi någonsin har gjort. Jag har läst 2 böcker.
Det är ditt nya liksom,
intresse.
Ja. Men,
du har på riktigt forskat.
Jag har det.
Vi skämtar alltid om att vi forskat. Nu har det hänt.
Jag tror att man kan klassa det som det när man i alla fall läst en bok.
En bok, inte forskning. 2 böcker, forskning.
Nej, men det var lite kort om de von Sydowska morden, som det kallas ju. Tack, även om det var fler som dog.
Tack. Du. Jag kom på att vi
Vi glömde en grej.
Ja, ska jag hämta?
Ja, spring.
Ja, jag springer.
Är det någon annan som vill säga något? Nej, men vi jag och Karin, eller det är ju egentligen inte jag och Karin, men det finns en tradition som vi vill liksom make happen, som vi har försökt få igång, och vi tänkte underlätta för er som vill vara med oss i den här traditionen att faktiskt vara delaktiga. Och traditionen heter ju kort och gott björnskytte. Vi kommer inte göra det på scen, men ni kan göra det på gatan.
Alltså jag tänker att jag kör. Okay? Och det känns som Oprah. You get a car, you get a car. You get Haribo Gold Bears. Här, varsågod. Det finns snacks. Och det finns lek.
Så björnskytte.
Sen lägger vi några här till de sista som ni kan slåss om. Och sen så vill vi verkligen bara...
Tack för att ni kom.
Tack snälla ni för att ni kom. Vi har ju sån stress av det här hela tiden. Så det känns så himla tryggt att Ni är så himla snälla. Och det behöver vi verkligen. Och det gör oss så himla glada. Och tack så hemskt mycket för att ni kom. Och sen så ser vi verkligen fram emot att se er alla slå så världsrekord i björnskytte. Det är bara att börja liksom.
Vi har en egen hashtag.
Vad är den?
Björnskytte.
Marknadsföring av björnskytte. Okej, tack snälla ni för att ni kom. Och vi ses typ där ute. Vi ses där ute. Hej då! Okej, så för min research den här veckan så har jag då läst Nina Barretts text Leopold and Loeb 90 years later finding the truth på crimereads.com. Dennis nu på Crime Magazine, Leopold and Loeb's Perfect Crime, bloggen loebandleopold.wordpress.com, och sen har jag läst om rättegången på famoustrials.com på Wikipedia, och så har jag lyssnat på poddarna Crimes of the Centuries och Serial Killing som har gjort varsitt avsnitt om mordet på Bobby Franks.
Den här veckan har jag läst Helena Henschens bok som heter I skuggan av ett brott. Jag har läst Ett barns börda i svenskan, skriven av Karin Thunberg. Jag har kollat på en kort liten YouTube-doku, Historiska mordfall med GV, de från Sydowska morden. Såklart olika Wikipedia-källor. Anders Frigells bok Von Sydow mordens gåta. Och så har jag lyssnat på P3-dokumentär om de från Sydowska morden.